En av mina favoritbilder som jag minns från när jag var liten, den fanns på en stor plansch på väggen i det rum där jag gick i söndagsskola under några år. Den här planschen, den visade Jesus, eller ja, den skulle föreställa Jesus i alla fall. Fast den som gjort bilden gjorde ju också Jesus precis som han själv tyckte och ville att Jesus skulle se ut förstås. Och han var fin, Jesus på bilden. Han hade långt brunt hår och så tittade han på mig med snälla blåa ögon. Och redan där förstår man att bilden kanske inte riktigt stämde med originalet, för hur många i Israel på den tiden hade blåa ögon? Det kan man fråga sig. Men sådana där oväsentligheter kan man lätt bortse från när man är liten. Jesus var i alla fall fin och ögonen var snälla, och det var det som betydde något. Ja, och så det som Jesus höll i famnen förstås. Det lilla lammet. Det var riktigt intressant. Och vad jag också ville hålla i ett sådär ulligt och gulligt lamm. Med helt vit päls förstås. Ingen smuts och inga tovor där inte. Bara mjukt och gosigt. Och lite i smyg sådär hade jag nog också gärna bytt plats med det lilla lammet. Tänk att bara få känna hur Jesus håller om mig och bär omkring på mig. Ja, det kanske jag inte hade sagt högt. Men jag hade inte haft någonting alls emot att vara det där lammet i hans famn. Och jag minns berättelserna. Jag minns dem i bilder eftersom jag tänker mycket i bilder och gjorde det redan då. Jag älskade den där flanellografen där söndagsskolläraren satte upp olika figurer vartefter hon berättade. Från början var det kanske lite landskap bara där med stenar och något berg och kanske några palmer. Men oj, vad mycket som hade hänt med bilden efter 20 minuter eller mer. För då hade den ena efter den andra dykt upp på scenen. Och det som var ganska öde från början kunde vara ett myller av olika personer och djur och föremål. Superspännande faktiskt. Också där, som en pappersfigur på flanellduken, fanns emellanåt Jesus och lammet. Ibland var det många lamm, eller kanske det var får. Men det som Jesus höll i famnen förstod man att det var liksom utvalt. Det var något speciellt över just det. Och det förstärktes också av berättelserna. Jesus älskar vart och ett av sina får. Och Jesus, han tar hand om sina får. Och han stod ju förstås inte bara där hela tiden, Jesus. Han gick också framför hela fårflocken med sin stav i handen. Det såg jag på andra bilder. Och vi fick höra berättelsen om den gode herden. Inte bara herden alltså, utan den gode herden. Och vad han betydde för sina får. Och den berättelsen tänkte jag att vi skulle fundera lite runt nu. Och eftersom vi inte har någon flanellograf så får du tänka bilderna själv om du vill, medan jag läser ett par texter från Bibeln som talar just om Jesus som herden. Först läser vi från Gamla testamentet. Det är en profetisk text som talar om hur det ska bli i framtiden. Och i den texten är David ett annat namn för Jesus. Och varför det är så, det kan vi gå in på en annan gång. Men just nu behöver du bara veta att det är så. Vi läser från Hesekiel 34 kapitlet vers 23 till och med 31. Jag ska ge dem en enda herde, min tjänare David, och han ska valla dem. Han ska valla dem, han ska vara deras herde. Jag, Herren, ska vara deras Gud och min tjänare David ska vara deras första. Jag, Herren, har talat. Jag ska sluta ett fredsförbund med dem. Jag ska utrota vilddjuren i landet så att folket kan leva tryggt i öknen och sova i skogarna. Jag ska låta dem bo kring mitt berg. I rätt tid ska jag ge dem regn. Ett välsignat regn ska det vara. Markens träd ska bära frukt och jorden ska ge gröda. Folket ska leva tryggt i sitt land. Jag ska bryta sönder deras ok och befria dem ur deras slaveri. Då ska de inse att jag är Herren. Aldrig mer ska de bli ett byte för andra folk och inga vilddjur i landet ska äta dem mer. De ska bo tryggt. Ingen ska hota dem. De ska få odla fruktbara marker. Ingen i landet ska mer behöva dö av svält. Aldrig mer ska de bli hånade av andra folk. Då ska de inse att jag, Herren, deras Gud, är med dem och att de är mitt folk Israel, säger Herren Gud. Ni är mina får. Ni är får i min jord. Jag är er Gud, säger Herren Gud. Och vi fortsätter att läsa från Hebreerbrevets 13 kapitel, vers 20 till och med 21. Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus, upp från de döda, styrka er i allt gott så att ni kan göra hans vilja. Må han låta det som behagar honom förverkligas i oss genom Jesus Kristus. Hans är härligheten i evigheters evighet. Amen. Och den sista texten jag vill läsa är från Johannes 10 kapitel, vers 11 till och med 16. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden och jag känner mina får och de känner mig liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också de måste jag leda och de ska lyssna till min röst och de ska bli en jord och en herde. Det här var tre olika texter som alla talar om Jesus som herden, bara med lite olika vinklingar. Och genom hela Bibeln har vi egentligen bilden av Guds folk som fåren och hur Gud själv går före dem och leder dem vidare på sina vägar. Och det är också en bild som kan användas över hela världen, för på varje kontinent och i de allra flesta länder så hittar man får. Och finns det får, då finns det också någon som sköter om fåren. När Jesus kliver fram inför Israels folk och ska tala om vem han är, då använder han sig just av bilden som fåraherde. Jag är den gode herden, säger han om sig själv. Men han nöjer sig inte bara med att tala om att han är deras herde. I nästa mening säger han vad den gode herden gör. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Här ger han oss själva grunddefinitionen på vad det innebär att vara den gode herden. Det innebär att ge sitt liv för dem som man älskar och dem som man ansvarar för. I våra texter idag, de som vi läste tidigare, där kan vi se lite olika aspekter på vad det innebär att Jesus är en herde. Vi kan se det som tre olika stråk som går igenom texterna. Det första är förbundet. Att det finns ett speciellt folk som har en speciell gud, eller kanske snarare en speciell gud som har ett speciellt folk som han har utvalt åt sig. Mellan denna gud och detta folk så finns det ett förbund. Man ingår ju ett förbund när man förbinder sig till någonting som man lovar. Och så lever man sen i det förbundet genom att man fortsätter att hålla det man har lovat. Och man bryter förbundet om man inte längre håller sina löften. Guds löfte i det här förbundet, det är att han ska ta hand om sitt folk och leda sitt folk. Och folket å sin sida lovar att följa sin Gud och inte springa efter andra gudar. Och vi vet ju hur det gick med den saken. Att Gud fortsatte att hålla sitt löfte, men med folkets trohet var det lite sämre. Men Gud gav ändå aldrig upp sin egen trohet mot sitt folk. Det är förbundstanken i korthet. Och vi som inte var ett folk, vi får genom ett nytt förbund när vi säger ja till Jesus och lovar att följa honom, då får vi räknas med i hans flock. Jag blir hans får och han blir min herde. Den andra aspekten som vi ser i dagens texter är offret. Lammet som offras och herden som offrar sig för fåren. När man i gamla testamentet offrar ett lamm, då gör man det för att Gud genom lammets blod ska förlåta sitt folk. Och det är en del av hur han ständigt ger dem nya vägar och nya möjligheter, fast de sviker sin Gud gång på gång. En gång om året, på den stora försoningsdagen, bar översteprästen fram ett utvalt och felfritt lamm. Det här lammet fick symbolisera hela folket inför Gud. Och det Jesus säger om sig själv, det är ju egentligen att han är både herden och lammet som offras. Och Jesus ser vi hur Gud själv blir offerlammet när han går in och tar lammets plats och offrar sig själv för våra synder. Om våra synder är röda som lammets blod, kan de genom Jesus bli vitare än lammets ull. Det är vad vi förkunnar när vi förkunnar evangeliet. Ibland kan man höra människor säga att de tycker att Gud är en grym och elak far som offrar sin lydige och kärleksfulla son. Men när man tänker så, då har man inte riktigt förstått hur fadern och sonen hör samman. Att de faktiskt är ett. Den Gud som vi tror på är ju en Gud med tre olika personligheter. Fader, son och ande. Och att Gud är tre i en, det visar oss på en gemenskap där var och en agerar i sin person men ändå är beroende av de andra. I den treenige guden finns det en ständig rörelse av underordnande och utgivande. Anden förhärliga sonen, sonen förhärliga fadern och fadern lyfter fram både sonen och anden. Så att någonting skulle kunna drabba sonen utan att samma sak i samma stund drabbar fadern, det är inte tänkbart. Fadern står inte bredvid och ser på bara när sonen offras. Han är själv mitt i allt. Det är därför vi kan tala om en Gud som har sår. Och när vårt hjärta tar emot det som Jesus har gjort för oss, då är vi en del av hans levande offer. Man skulle kunna säga att genom att Jesus offrade sig för oss så kan också våra liv få bli ett ständigt offer inför Gud. Ett liv som vi offrar i glädje och tacksamhet. På olika sätt, med olika gåvor som Gud har lagt ner i oss, med våra dagar och med våra stunder. Den tredje aspekten i de här texterna som vi kan se är Gudsriket. Det är bilden av det rike som är målet för vår vandring med Jesus. Och det är syftet med både förbundet och offret, nämligen att vi ska nå fram till det som är fullkomligt. Att vi ska nå fram till det liv som skaparen har tänkt för oss från början. Texten som vi läste från Hesekiel, den talar om trygghet. Att få leva i fred med varandra, att få utföra meningsfullt arbete och att ta hand om den skapelse som vi själva är en del av. Cirkeln ska slutas och ett evigt liv i evig frid kommer att ersätta det liv som vi lever nu. Vi skulle kunna placera de här tre olika aspekterna bakom oss och framför oss. Förbundet kan vi tänka platsar i Gamla testamentet. Offret var som mest aktuellt för 2000 år sedan när Jesus stod på korset. Och Guds riket, det handlar om någonting som ligger långt fram i tiden. Så skulle vi kunna tänka. Men Hebreerbrevets text för in allt det här i vår egen tid, in i vår vardag. För där står det, vi kan ju läsa den här texten igen. Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbundsblod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus, upp från de döda, styrka er i allt gott så att ni kan göra hans vilja. Må han låta det som behagar honom förverkligas i oss genom Jesus Kristus. Hans är härligheten i evigheters evighet. Amen. Här ser vi hur förbundet och offret vävs ihop med en evig härlighet som också är ett uttryck för Guds riket. Men texten säger inte att det här bara är någonting som vi ska sitta och vänta på. Nej, herden vill hjälpa sina får här och nu så att fåren kan gå på de vägar som han vill att de ska gå på. Det som han själv är, det ska också förverkligas i oss, här och nu. Han har tänkt sig att allt det där som hör Guds rike till, det ska kunna bli synligt i våra liv nu, här på jorden, för att bli fullkomligt sen när vi går in i evigheten. Och i det fullkomliga liv som väntar där. Och nu tänkte jag att vi ska titta lite närmare på några av de sätt som den gode herden leder oss på. För att vi ska kunna gå på hans vägar. Den gode herden leder genom att själv vara ett exempel. Det är den bästa pedagogik man kan tänka sig. Och ett sätt att lära som ligger väldigt djupt hos varje människa. Man brukar ju säga att barn gör inte som man säger utan som man gör. Och det gäller nog inte bara barnen. Det tror jag gäller oss alla, liten som stor. Vi följer alltid någon form av exempel. Vi kan välja att följa Jesus och när vi väljer att följa Jesus då får vi också ett exempel på ett omvänt ledarskap. För i den här världen sitter maktens herrar ganska säkert på sina stolar. I krig och konflikt så offrar man ju först ett antal under sig och långt senare ryker den som är ledaren. Men så gör inte Jesus. Han är herden. Han går själv först och det innebär att om något hotfullt möter, då är det herden som tar smällen. Och det var precis det han gjorde när han mötte den här världens hot. Han skickade inga lärjungar framför sig. Han använde sig inte ens av de änglar som han kunde ha kallat ner till sitt försvar. Han bara fortsatte att gå rakt fram, rakt emot döden, rakt in i döden och rakt igenom döden. Han gick före och vi får följa efter. Han gjorde det för att säkra vägen åt oss så att vi, hur den än ser ut, kan gå trygga på den. Och när vi lär oss att leda andra genom hans exempel, då gör vi likadant. Det vill säga, vi säkrar inte vår egen makt, utan vi tänker istället på vad som kan säkra de andra fårens trygghet. Det är vad han lär oss. Att leva för andra och inte för sig själv. Den gode herden leder också genom att lära fåren att lyssna till hans röst. Att känna igen en röst, det kräver lite mer än att känna igen ett ansikte. En röst är liksom ett utflöde av en människas personlighet. Och vi känner igen de röster som vi har hört flera gånger, de röster som vi har blivit mer bekanta med. Speciellt i lägen där man hör många röster samtidigt, då krävs det ganska mycket för att man ska kunna urskilja en röst bland alla de andra. Men så vill den gode herden att hans får ska lära känna honom så att de kan höra just hans röst bland alla andras. Så när fåren hör andra herdar kalla, då betar de lugnt vidare, för de vet att det inte gäller dem. Den gode herdens får lyssnar bara efter hans ord, efter hans röst. Och när de hör den, då lyfter de huvudet, spetsar öronen och skärper till sig för att kunna höra var herden är någonstans. Om man kallar på dem, då springer de dit. För de vet ju att maten finns där hos honom. Men de vill också dit för att vara där han är, helt enkelt. Fåren lär känna herdens röst genom att vara tillsammans med herden. Det finns inga genvägar när det gäller att lära känna någon. Man måste ha mycket tid tillsammans och man behöver också vara intresserad av vad den andra har att säga. Och när fåren är tillsammans med herden, då börjar de inte bara känna igen honom och hans röst. De blir också mer och mer intresserade av vad han säger och vad han gör. Den gode herden leder också genom att bry sig om varje enskilt får. En erfaren herde är realist. Han vet att hur fina och gulliga hans får än är, så behöver de massor av omvårdnad för att de inte ska säcka ihop fullständigt. Och de hittar gärna på både det ena och det andra vid sidan av stigen. Och sen kommer de tillbaka med pälsen full av tistlar och ingrodd smuts. Precis som du och jag. Jag vet att Jesus har en realistisk syn på dig och mig. Och det känns så skönt, tycker jag. Jag behöver aldrig hyfsa till mig inför honom. Varför skulle jag göra det? Han vet ju precis vem jag är. Han känner alla mina skavanker och skönhetsfel. Jag lägger mig bara i hans famn och låter honom reda ut tovorna i min päls. För när jag ligger där, då vet jag att det syns på pälsen var jag har varit någonstans. För både smutsen och tistlarna skvallrar ju om det. Men det spelar liksom ingen roll. För när han tar upp mig i sin famn, då känner jag mig som det renaste fåret i världen. Och det vackraste, trots mina tovor. Om jag bara ligger tillräckligt stilla och litar på honom och på det som han gör med mig, då kan jag faktiskt hoppa ner från hans famn i betydligt bättre skick än när jag hoppade upp i den. Det är nästan så att jag tycker att jag för en stund ser ut som det där bländande vita lammet på söndagsskolplanschen. Och Jesus, han ser mig aldrig som ett får i mängden. Jag är alltid hans favoritfår, oavsett hur många de andra fåren är. Och det är du också. Ingen annan kan se dig och dina behov som han gör. Och ingen annan kan fylla dina behov som han gör. Att vara ett får i den gode herdens flock, det är att alltid vara sedd. Han förlorar dig aldrig ur sikte. Och det gör han inte ens i de stunder när du inte längre kan se honom. Han ser alltid dig. Och till sist är det så att den gode herden leder genom att föra sina får på de rätta vägarna. En fårflock kan inte stanna på ett ställe för alltid. Den behöver vara i rörelse, ständigt beredd att dra vidare. Det här förstår inte fåren själva. De vill ju alltid vara på de där gröna ängarna där de får äta sig proppmätta och bara ligga och dåsa. Men den gode herden, han vet att rotation är nödvändigt för att det ska kunna växa nytt där fåren nyss betade. Och han vet att fårens magar inte tål att de alltid är proppmätta. Det tänker han också på. Därför avgör herden när det är dags att dra vidare. Han avgör vilken nästa sträcka ska bli och han avgör när det kan vara dags att återvända till de gröna ängarna igen. Och det märkliga är att herden, som vi kallar god, också leder sina får genom trånga och mörka passager. För mellan de där gröna platåerna kan stigen vara krokig och den kan gå genom dalgångar dit solen nästan aldrig når fram för att de ligger så långt ner. Men Herren vet att det här är den enda vägen till nästa platå, till nästa gröna äng. Och han leder aldrig fåren där han inte själv har gått förut. Och två saker blir ganska tydliga där nere i den mörka, ruggiga dalen. Det ena är att fåren går tätare efter sin herde. De nästan trycker sig in till honom för att säkert veta att han går med dem och att han också kommer att ta dem därifrån. Herden blir plötsligt viktigare för dem än han någonsin var när de låg nöjda och mätta på de gröna ängarna. Och det andra som blir tydligt, det är att ingenstans är vattnet så kallt och så klart som i bäckarna nere i dalen. För där nere finns det inget som förorenar. Det fåren dricker är bara rent vatten och inget annat. Och jag tänker på hur det kan vara för oss människor när vi plötsligt befinner oss i den mörka dalgången, kanske till och med i dödsskuggans dal. Att Jesus blir plötsligt viktigare än någonsin tidigare och allt annat oviktigt försvinner. Kvar blir bara det rena vattnet. Det är det enda vi vill ha och det är det enda vi kan livnära oss på. Allt det här vet den gode herden. Han vet hur väl vi behöver de upplevelserna, men han vet också att vi behöver få komma vidare för att hitta det gröna betet igen. Ja, det här var min berättelse idag om den gode herden. Den handlar om att det finns ett folk som vill gå på de vägar som herden går på. Ett folk som har blivit fria att följa herden genom att han har offrat sig för varje enskilt får. Och den handlar om ett folk som får använda sin frihet till att förhärliga Gud genom att tjäna honom och betjäna andra. Det är den gode herdens karaktär, hans ord och hans gärningar som ska prägla fåren som följer honom. Och genom det blir Gudsriket verkligen synligt överallt där den gode herden leder sina får. Då och nu och sen.